I höstas tog Lantbrukarnas riksförbund fram ett energipaket till den nya regeringen. Om rätt förutsättningar ges kan de gröna näringarna tillföra ytterligare 50 terawattimmar i ny ren energiproduktion från sol och biomassa, vilket skulle motsvara den energitillförsel som kärnkraften bidrog till under hela 2021. Lantbrukets primära uppgift är att förse samhället med livsmedel, men lantbruket har också unika förutsättningar att bidra både till samhällets och den egna gårdens el- och energiförsörjning. I förra avsnittet pratade vi om lantbrukets elektrifiering, medan vi idag kommer vidga perspektivet till att kika närmare på hur lantbruket kan gå från en energikonsument till en energiproducent. Vi kommer prata batterier, affärsmöjligheter och hur realistiskt det egentligen är med höga elpriser i längden. Först ut ska vi prata med Veronica Svensén som blev utsedd till årets bonde 2022 om hur hon och maken kombinerar både livsmedelsproduktion och energiproduktion på mjölkgården utanför Kalmar. God lyssning!
Jag heter Veronica Svensén och är lantbrukare 2 mil norr om Kalmar. Där jag driver Nöblegård tillsammans med min man Lennart. Och vi levererar ekomjölk in till mejeriet i Kalmar. Vi har ungefär 140 mjölkkor och vi producerar också en hel del energi. Vi har ett eget vindkraftverk som dels förser all el vi behöver i ladugården. Men det mesta av elen säljer vi ut på nätet. Sen har vi också på ladugårdstaket en solförening med andelsägande. Nästan 4000 kvadratmeter med solpaneler. Kalmarsunds sol heter föreningen och där har vi 113 privatpersoner och 6 lokala företag som äger andelar. Vi hyr ut mark till 2 vindkraftverk som står i skogen som andra äger men som står på vår mark. Så att vi har en hel del energiproduktion då i olika former. Men det är ändå mjölken som är ryggraden i vår verksamhet här. Och all växtodling kan man säga kretsar kring korna då vi producerar det mesta som de behöver. Vi är delägare i More Biogas och med det menas att all vår gödsel rötas där det utvinns metan och sen får vi tillbaka den. Så det tillverkas fordonsgas utav metanen då.
Ni tog ju nu i år då emot utmärkelsen Årets bonde 2022, så det får man ju gratulera till. Och bland annat vill man ju då lyfta fram lantbruk som jobbar med hållbarhet och redan idag gör stora goda insatser förutom då livsmedelsproduktion. Och här var ju en bidragande faktor bland annat som du redan har varit inne på, era investeringar i sol- och vindkraft. Och du har ju redan nämnt lite då hur er energiproduktion ser ut. Men om du skulle vilja ge lyssnarna en lite mer detaljerad bild då av hur ert elsystem ser ut på gården.
Ja, det elproduktionen som har stått längst på gården här, det är vårt vindkraftverk. Mer än 15 år nu. I början gick det ganska bra, sen har vi haft en period med väldigt lågt elpris där det inte gått så bra och nu igen så har vi ett väldigt högt elpris då, så att det har ju varit upp och ner. Det producerar drygt 1 miljon kilowattimmar per år där vi använder en liten del själva och säljer resten ut på nätet då. Sen för 6 år sedan så bestämde vi oss att satsa mer på mjölkproduktionen och bygga en ny ladugård. Och i samband med det så var vi också ganska så säkra på att vi vill ha solpaneler på taket. Så vi försökte hitta en lösning på det då. Och då slutade med att vi tog kontakt med Kalmar Energi och pratade med dem om att kan man fylla taket med solpaneler i någon form av solförening, andelsägande. Liknande som då redan fanns där man har andelsägande i vindkraftverk. De nappade väl på det då efter ett litet tag och vi startade upp en testförsäljning och sådär. Och det gick ganska bra. Vi sålde alla andelarna i taket. Så det här soltaket då som vi kallar det, som ligger på vår ladugård. Det är ju inte vi som äger det utan det ägs av föreningen då som är alla medlemmarna. Alternativet hade varit betydligt mindre produktion kanske då. Om vi själva hade satsat och investerat i det. Utan nu är det ju samarbete då som verkligen öppnar upp för mycket, mycket mer möjligheter. Det produceras ju 600 000 kilowattimmar nu då. Tack vare att man gör det tillsammans. Varje enskild lantbrukare har ju oftast ekonomibyggnader med bra tak som man kan lägga solpaneler på. Men det bygger ju kan man säga på ett väldigt stort engagemang hos andra privatpersoner och även lokala företag då Och då kanske det var mer av engagemang för miljö än vad det handlade om ekonomi. För återbetalningstiden, det var ju då väldigt lång. Nu ser det ju helt annorlunda ut med de här elpriserna. Så att var det mer hjärta då, är det mer att även hjärnan tycker att det är trevligt. När både ekonomi och miljö går hand i hand. När det gäller solföreningen, den har ju vuxit jättemycket. Kalmar Energi tog beslutet att vi utökar solföreningen. Så då på andra ställen, inne i Kalmar på flygplatsen, har man byggt ännu mer solpaneler som då står på marken. Som alla är sålda i andelar. Så detta gör att vi har ungefär 400 medlemmar i vår solförening. Så det är kul. När man pratar om konsumtion då. Vi är ju helt självförsörjande med den elen som vi producerar. De delar som tog ganska mycket diesel innan var det då har vi bytt ut till el. Bland annat foderproduktion. Vi satte in en eldriven blandare istället. Det puttade bort 5 kubik diesel om året ungefär. Vi har 2 mjölkrobotar som drar el, vi har en kalvamma och sen då fodersystemet som ser till att korna får mat.
Och jag läste i en tidigare intervju att ni hade lite planer nu framåt då för hur ni ska ta det här vidare då med fossiloberoende eller de här investeringarna redan har gjort. Ja. Kan du säga någonting om det, vad ni hoppas kunna utveckla framöver här?
Det vi funderar väl på Johan, kan vi producera mer energi på något sätt? Vi har ju precis som jag tror ganska många andra lantbrukare blivit kontaktade av större företag som vill sätta solpaneler på marken och sådär. Så det är ju någonting man funderar på. Men vi funderar också på, för det både producerar vi och vi konsumerar, och att man skulle vilja kunna styra det lite mer. Att man kanske med hjälp av batteri, fylla batteriet och använda el när Nordpolspriser är låga och sälja ut på nätet med det som högst då såklart. Att man kanske har något matsystem som kan kapa dalar och toppar liksom.
Men du var lite inne på det här med att upplåta mark då till solceller. Hur ser ni på avvägningen där mellan livsmedelsproduktion och energiproduktion?
Ja, för våran del egentligen kan man säga att producera el på ren åkermark kan vi nästan inte göra eftersom att vi är beroende av den marken vi har. Och det korna behöver för att producera mjölk odlas ju till allra största delen här hemma. Vi behöver ha vår foderareal liksom. Däremot så finns det ju annan, om man tar annan typ av mark i anspråk. Ja, men om man har något skifte som liksom är väldigt svårbrukat. Där det kan göra bättre nytta att producera energi i så fall. Vi har ju något mindre stycke som är en mosse som är väldigt svårbrukad på grund av att vi har stora vildsvinsskador. Och det kan vara ett sådant område som vi kan se. Här skulle det kunna passa att ha solpaneler då.
Men avslutningsvis, har du något tips till andra lantbrukare som går i tankar kring att investera i någon slags elproduktion på gården?
Jag tror jag nämnde det innan, men många lantbrukare, de allra flesta har ju stora ekonomibyggnader och då finns det tak. Jämfört med vindkraft så är ju solpaneler ingenting som stör alls som det kan göra med vindkraft. Tipset är väl då absolut att man ska se över sina tak, räkna på det, ta in offerter och se om man har möjlighet att investera i egen, att man blir mer självförsörjande. Sen skulle jag vilja säga också om vindkraftsparker i skog som många är emot men som skulle kunna producera väldigt mycket mer el. Om man ska sätta upp en jättestor park och så ska ju först markägarna då samtycka till detta. Men utöver dem så är det oftast många boende runt omkring som kanske inte alls tycker det är trevligt att få en massa vindsnurror i horisonten. Ett sätt skulle kunna vara att man upplåter ett av verken till andelsägande där man låter boende runt omkring köpa andelar. För att om man själv känner att man kan tjäna något på det så blir det liksom mer acceptabelt. För att el kommer vi alltid behöva och vi måste lite grann acceptera att antingen så får vi släcka ner och det vill vi ju inte. Utan då måste det produceras någonstans.
Tack så jättemycket. Och jag tar lite med mig det här liksom att man kan utforska lokala samarbeten och prata med sitt lokala energibolag och se vad det finns för potential till samarbete.
Och näst på tur är vår intervju med Mats Leijon som är professor i elektricitetslära vid Uppsala universitet. Mats ger oss ett större perspektiv på den energikris vi befinner oss i, både genom att blicka framåt och gå bakåt i den svenska energihistorien. Vad är egentligen viktigt att tänka på långsiktigt när allt fler aktörer vill att lantbruket ska bidra till samhällets el- och energiförsörjning?
Jag heter Mats Leijon och jag är professor i elektricitetslära vid Uppsala universitet. Jag jobbar inom elektrifieringen rent allmänt vad det gäller fordonssidan, men också över storkraftnätet och det elsystem som vi har.
Ja, men precis, så nu är det här med el väldigt hett kan man väl säga av förklarliga skäl. Och idag ska vi framförallt prata om lantbrukets möjligheter att dels bli då mer självförsörjande själva på gården, men också vad det finns för då möjligheter att sälja ut el på elnätet. Den första frågan jag tänkte ställa är vad du ser att det finns för möjligheter att sälja el då för lantbrukare och bidra till samhällets elförsörjning.
Det finns en poäng först att se till att man själv kan hantera sin elsituation och att man inte är så beroende av hur samhället gör i den här frågorna. För det är så stora saker som händer och det är min övertygelse om att det kommer ändra sig. Man kan inte köra med de här höga elpriserna under lång tid. Det är en grundförutsättning för våran välstånd. Speciellt i Sverige då, som valde det här med el redan början på 1900-talet. När andra valde kol och olja i Mellaneuropa så valde vi el faktiskt. Så att först så tycker jag att det är jättebra om fler lantbruk klarar sin egen elförsörjning. Och det är den första steget tycker jag. Men då även innefattande maskiner, eldrivna fordon av olika sorter och så vidare. Och bara det kan vara en riktigt bra både besparing men också en nyttogörande för hela samhället så att säga. Den andra delen då, att sälja överskottsel. Och då kan man ju göra det på lite olika sätt. Men det enklaste sättet är naturligtvis att sälja den elen till dagspris. Och då tar man ganska få risker och har ganska stora möjligheter skulle jag säga. På dagens marknad. Sen kan marknaden ändras och det vill jag vara tydlig med att varken regering, riksdag eller samhället kommer kunna se de här stora prisskillnaderna under lång tid. De kommer göra någonting åt det. Och det gäller alla länder. Men Sverige är väldigt beroende av det på grund av att polcirkeln går igenom det här landet. Och vi är alltså beroende av att det fungerar under vintertid. Det är många som tror att nej, men har vi bara solceller och vind så löser sig allting. Nej, det är inte så. Solcellerna går ungefär 10% av tiden. På ett år är det 8760 timmar. Vindsnurrorna går och levererar fullast någonstans mellan 20-30% av tiden. Det är väldigt lite jämfört med vattenkraft som kanske går 80% av tiden. Kärnkraften går också väldigt lång tid. Det är bara outage för när det är fel liksom. Så man är ett bakvatten där. Men i och med att man har möjligheten då att skaffa ett lager också så kan man säga att sol plus ett lager ger en lite större tidsrymd. Men då måste man också förstå att det är ganska stora investeringar i detta. Så länge ni inte tar så stora risker, då tror jag det är jättebra. Och det är kul, men följer er inte att tro att det här är snabba klippens bransch, för det kommer inte vara. Det kommer finnas en period när det är väldigt lukrativt, men sen kommer det kanske inte bli så lukrativt längre, tror jag. Så man ska vara lite försiktig. Men däremot så är det ju kul att kunna se till så att andra får del av el. Då har vi ju inom EU att vi ska exportera den elen som vi klarar att exportera. Och det kan ju finnas en poäng i det, och speciellt under de här krigsförhållandena nu. Man kan göra det på enkelt sätt då, att man bara säljer på dagspris. Men man kan också göra det med ett avtal över längre tider. Och det finns naturligtvis för- och nackdelar, men för den försiktiga skulle jag nog inte ge mig på ett sånt här power purchase agreement som det heter. Man kan också säga att det finns några positiva grejer med ett PPA egentligen då. Och det är det att det är ett påskrivet avtal som vissa kan använda för att få lån i olika lägen. Ett PPA, det är ett försäkran av att kunna leverera som den som lånar ut pengar tycker är bra att ha. Men igen då vill jag inte rekommendera att man ger sig på det här förrän man verkligen är komfortabel med att se riskerna och sådär.
Många intressanta aspekter skulle jag säga och viktiga att lyfta fram nu också när situationen är som den är. Och kanske då sammanfattningsvis att självförsörjning på gården är positivt och att liksom tänka långsiktigt och vad man har man själv för behov på sikt. Och att tänka på att den här situationen är inte för evigt utan förhoppningsvis en parentes.
Ja, vi har inte sedan vi började elektrifiera på 1900-talet aldrig sett detta. Det är 120 år utan det i princip kan man säga. Då elen har varit en förutsättning för välståndet.
Du var ju inne på det här med PPA och Power Purchase Agreements. Men sen har du också, jag var ju på Elmia Lantbruk här nu i oktober i Jönköping. Och då pratar man bland annat det här med frekvensmarknad också. Och det är ju någonting som också börjat lyftas upp. Har du någon kommentar kring det eller liksom bara gör oss lite klokare?
Mycket beror på att det är intressant att ha ett elektriskt lager. Det är det som är frekvensmarknaden. Och man kan sälja tjänsten av att ha ett stort lager. Det är som att ha ett lagerhus helt enkelt. I det här lagerhuset finns det istället el då. Istället för kanske pallar eller hö eller vad man kan ha. Lantbrukare i sig är ju vana att ha lager och tänka långsiktigt. Den här typen av frekvensmarknad som jag säger det är att man kanske säljer och köper elen flera gånger under dygnet. Där har det mycket med avtal att göra och de här avtalen som man måste vara försiktig med och känslig och noggrann. Det här rekommenderar jag kanske inte att man ger sig på direkt i början. Man är väldigt noggrann med det, så det är väl det viktiga för att man kan skriva bort stora fördelar och man kan missa saker som händer i framtiden. Nu pratar vi lager på lantbruksnivå eller på hushållsnivå och då pratar vi batterier ofta. Men det finns även andra saker. Det finns en del lantbruk som har en liten bäck och en å med sig och så vidare. Och så man ska inte bortse från det för att det är mycket mer energi i de där. Batterierna, alltså de är ju ganska små relativt de här stora vattenkraftlagren. Först kostar de ganska mycket att investera i batterier fastän man får normalt sett ett bidrag till de här. Där kan man balansera sin egen efterfrågan och utbud. Och batterierna finns företrädesvis i två olika typer idag. Och det är de batterifabrikerna som byggs upp nu. Så pratar man om litium och ofta mobila saker. Det kan vara allt från traktorer till bilar till flyg och så vidare. Vi håller på med de flesta av de här grejerna. Men när vi pratar hushåll eller lantbruk, då finns det en annan typ av batterier som heter AGM-batteri, gelbatteri, blybatteri. De är väldigt tunga men de står still hela tiden. Och där kan man komma undan med betydligt billigare pengar. Jag tror det är en underdel av priset mot litiumbatteri ungefär. Jon, litiumbatterier är ingen förutsättning för att laga på gården. Utan de är egentligen väldigt dyra jämfört med gelbatterierna. Som man har haft under lång tid. Men de har blivit bättre och bättre. Och de är billigare. Och de kan man ha stationärt. Så man kan välja batterityp. Man ska inte springa efter de mest avancerade för att det är grejen så att säga. Tycker jag då. Och jag gör inte det själv heller ska jag säga. Jag har faktiskt batterier. Och vi kör AGM-batterier. De är mycket billigare och mycket enklare att hantera. Men när ni har bilar, ni har lantbruksmaskiner och så vidare. Om de är elektrifierade så har de ofta mycket batterier också i sig. Och då är det ofta viktigare att få dem laddade och klara att kunna bli operativa nästa dag och så vidare. Så innan man börjar köpa och sälja med det här så har man en ganska stor del där man ska elektrifiera först, tycker jag då. Och så man blir inte belastad av stora skatter och så vidare på diesel och bensin utan man har gjort om det till el helt enkelt. Och man blir inte lika känslig mot krig och grejer utan har man sin egen el och sina egna laddmöjligheter då gör man sig mer det som man fint kallar resilient, alltså motståndskraftig mot konstigheter i samhället så att säga. Det vill jag gärna föra fram att det är en viktig punkt i det här. Och naturligtvis blir man mycket mer hållbar också.
Vi kopplar väldigt väl till vårt tidigare då avsnitt om lantbrukets elektrifiering där vi just då pratar om eldrivna arbetsmaskiner. Men om man sammanfattar då ditt svar så kanske man ska tänka att då börja med att elektrifiera det man kan på gården och i så fall använda elen till det innan man kanske börjar tänka på det här med att sälja. Ja, men tack så jättemycket. Kloka reflektioner tror jag till hela eldebatten som vi hör mycket av nu.
Ja, tack så mycket.
I nästa intervju ska Filip Appelsed, försäljningschef på Vimab, berätta om möjligheterna att lagra el på gården och olika affärsmodeller kopplade till att både kunna producera och lagra el. Han förklarar också vad handel på frekvensmarknaden innebär.
Jag heter Filip Appelsed. Jag jobbar som försäljningschef på Vimab Group som är en industrikoncern bestående av 7 bolag.
Och du jobbar ju bland annat en del med olika typer av batterilösningar. Skulle du vilja berätta lite om hur batterier kan användas inom lantbruket? Vi ser ju nu att det är väldigt stor efterfrågan på att fler ska producera och bidra till elproduktionen i Sverige. Och batterier lyfter ju då fram som en viktig faktor just när det kommer till förnybara elsystem.
Det finns ju en rad användningsområden och applikationer inom lantbruket där batterier kan komma väl till pass. Jag är ju själv uppvuxen delvis på lantbruk och relativt bekant med att det finns liksom en hel del kritiska processer inomgårds där man måste veta att det finns effekt tillgänglig för till exempel utfodring av djur eller om det är spannmål som behöver torkas eller vad det nu är då. Så där som reservkraft så har vi ju en applikation. Det vill säga att man kan ersätta till exempel dieselgeneratorer. Och dieselgeneratorer, ja, de medför koldioxidutsläpp. Och i tillägg så har du ju då ett underhållsbehov. Oavsett om du använder den eller inte så behöver du väl en årlig eller åtminstone vartannat års översyn av den. Det är en applikation då att man får det närmast underhållsfritt reservkraftaggregat kan man säga. Men sen har du ju då, man har någon form av produktionsanläggning på gården då, om det kanske är solceller till exempel, då öppnar man ju upp för marknaden med elhandel och stödtjänster och så vidare. Och även om man kanske inte har en produktionsanläggning så kan man ju använda det för att helt enkelt minska sin elkostnad genom att kapa pristoppar. Ligger man på ett effektabonnemang så kan man ju också kapa effekttoppar, vilket då blir en annan form att spara energikostnad på.
Skulle kunna beskriva några affärsmodeller så, eller hur de skulle kunna se ut vid försäljning av el. Man har ju talat om frekvensmarknad till exempel, eller som du var inne på det här med kapa elnätskostnader.
Ja, just frekvensreglering eller stödtjänster som det också kallas. Det har ju blivit ett väldigt stort intresse för det senaste tiden. Och det där har väl drivits mycket av att vi har sett en ganska stor prisökning på de här reglertjänsterna eller stödtjänsterna, frekvensreglering. Där. Kärt barn har många namn. Stödtjänstmarknaden, om man ska uttrycka sig lite slarvigt här då, den fungerar på så sätt att det är Svenska Kraftnät som handlar upp de här stödtjänsterna. Och aktörer som är aktiva på den här marknaden, de budar då på tidslottar och hur mycket effekt. Då budar man både på upp- och nedreglering av frekvensen. Och förutsatt då att man har det vinnande budet för den här tidslotten, en timmen då, så avropar sen Svenska Kraftnät den här timmen som du har budat. Då kommer vi vilja ha den här megawatten som du har sagt att du har tillgängliggjort. Och så antingen använder du den för att reglera upp eller reglera ner då. Men det är ju en solklar användningsområde där man får väldigt bra utväxling på sin investering. För man skaffar kanske ett batteri primärt för att sänka sina egna elkostnader, eller om man har en biogasanläggning eller någon annan form av produktion, så är det inte säkert att du vill sälja ut den effekten du genererar på nätet vid produktionstillfället, utan det kan ju hända att det är mer lönsamt att sälja den ett par timmar senare till exempel. Men det kommer du kanske inte göra 24 timmar om dygnet, så då kan stödtjänster vara ett sätt att belägga batteriet mer och få mer intäkt på sin investering helt enkelt. Och batterier har ju den fina funktionen att den kan du använda både till upp- och nedreglering på den marknaden då. Så att nej, det behöver du ingen produktionsanläggning för. Men däremot så för att få bli en aktör på den här marknaden så ska man då genomgå en förkvalificeringsprocess som Svenska Kraftnät har. Och det där har ju naturligtvis att göra med att kraftnätet, det är ju en del av totalförsvaret. Men sen har du ju då elhandel eller arbitrage som det också kallas. Det är ju egentligen att köpa och sälja el på marknaden. Och det här fordrar ju också då att du har en produktionsanläggning. Men har du det, då kan du ju använda ditt batteri som en handelsenhet. Det vill säga att du köper billigt och du säljer dyrt. Om vi säger att man laddar batteriet när det är billigt och använder den lagrade effekten när det är dyrt. Det är en del av det hela. Men om du dessutom då också lägger ut överskottseffekt från batteriet, då får du ju dubbel hävstång på det här. Då är det inte bara att du sparar pengar utan du de facto tjänar pengar eller får en intäkt från batteriet.
En svår fråga här, men kan du säga någonting om hur lönsamheten ser ut i den här typen av investeringar? Det kostar väl en del att investera i ett batteri med stor lagringskapacitet?
Det är ju naturligtvis en väldigt relevant fråga, för att de flesta som köper den här typen av energilager eller batteri eller vad man nu vill kalla det då, de vill ju gärna se en retur på den investeringen. Och där finns ju en rad variabla faktorer som spelar in på vad den avkastningen blir. Det är ju allt mellan hur ser elpriskurvan ut, hur ser egen förbrukning ut, hur ser överföringsavgifterna ut och vad är abonnemangsavgifterna hos den lokala nätägaren. Så det finns ju en rad faktorer som spelar in på det naturligtvis. Och i tillägg då man är på stödtjänstmarknaden, hur många bud vinner man? Senaste året så har priserna på stödtjänstmarknaden gått upp väldigt mycket och det har gjort att en del har haft helt otroliga avkastningar på sina batteriinvesteringar. Men i takt med då att fler vill in på den här marknaden så kommer väl prisbilden att sjunka lite. Men med det sagt då, man kan tänka sig någonstans mellan 5 och 15% avkastning. Det kan man då räkna ganska kallt med skulle jag vilja säga. Det är klart, jag förstår också att det är ganska stor spridning där i 5-15%, men där någonstans. Det kan vara betydligt bättre också. Jag har hört om fall där de har haft igen investeringen på mindre än ett år, men fullt så optimistiska kalkyler brukar inte jag göra i alla fall när jag presenterar för våra potentiella kunder.
Nej, men nu ser väl kalkylerna väldigt bra ut, men man får väl tänka på längre sikt också hur situationen kommer att utveckla sig.
Ja, absolut.
Finns det några nackdelar som man som lantbrukare behöver vara medveten om man nu funderar på att investera i den här typen av batterier?
Möjligen som du sa förut att ja, det är ju en betydande investering med allt vad det innebär och en eventuell finansiell risk i det. Men om man ser till funktioner och eventuella avkall som man skulle kunna behöva göra i sin produktion, alltså i sitt lantbruk, så kan jag inte se någonting annat än uppsida egentligen. För att du får ju den här liksom reservkraften, du har möjlighet att få bättre betalt för din producerade effekt, du har möjlighet att delta på stödtjänstmarknader, du har möjlighet också att vara med på arbitragemarknad. Jag menar, har man ett bra upplägg där så blir det ju liksom en generator av passiv inkomst på ett väldigt trevligt sätt.
Börjar man ser batterier på gårdar, hur vanligt är det?
Ja, det har väl inte riktigt rullat ut i stor skala på gårdar än. Men däremot så får jag mycket frågor och förfrågningar ifrån just lantbruk. Så att intresset där är väldigt starkt och det är många som är intresserade av tekniken och funktionerna och möjligheten till att se det som en intäktskälla, ytterligare ett ben att stå på. Så att det är väldigt mycket intresse från lantbruket skulle jag vilja säga.
Ja, men kul att höra. Ja, men tack så jättemycket, Filip.
Jättekul att vara med.
Ja, det är många aspekter att tänka på när det kommer till att bli energiproducent och bidra till gårdens och samhällets energiförsörjning. Vill ni veta mer har vi samlat länkar i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni har lyssnat och stort tack till Veronica Svensén, Mats Lejon och Filip Appelsed som delat med sig av kunskaper och erfarenheter om deldrivna lantbruket.